1976 gjorde Sveriges Radio ett program om ledarhundar. Och det hette Hur ser du på ledarhundar? Och redaktör är Lars Bjärme. I programmet hör vi Gert Rosenkrantz, ordförande i Synskadades hundklubb i Stockholm. Han är också ledamot av De blindas förenings ledarhundskommitté. Och bredvid sig har han Kiki Perde, också ledamot i Synskadades hundklubb Stockholm. Kiki har vi ju senare lärt oss känna som Kiki Nordström. Och hon väntar just vid det här tillfället på att få sin ledarhund. Vad kan egentligen en ledarhund?
Ja, en ledarhunds uppgift är ju att markera hinder ut i trafiken och i den yttre miljön. Och om möjligt dirigera förbi sådana här hinder. Det kan vara av olika slag. Det kan vara stolpar och bänkar och människor som står på trottoaren. Hunden ska markera trottoarkanter och stanna vid dem. Markera dörrar, portar, trappor och liknande. Däremot kan inte en ledarhund, som kanske många tror, orientera, hålla reda på vilken väg man ska gå.
Man kan inte alltså säga åt hunden att nu ska vi gå till det och det stället och hunden tar den dit? Utan...
Det kan hunden inte. Naturligtvis om hunden vid ett antal flertal tillfällen har gått till en viss bestämd plats så är den ju inkörd på samma trad och då gör den det. Om man går till arbetet, om man går till affären eller till posten eller liknande saker som regelbundet återkommer, då klarar ju hunden det.
Många har väl för sig att hundar kan klara trafikljus och se skillnaden på rött och grönt och så. Vad säger Kiki?
Jag har hört personer som har frågat om inte hunden kunde ta och se rött och grönt ljus när man ska gå över gatan. Det är väl praktiskt med ledarhund då. För man inte står och funderar vid ett övergångsställe, då går man över när det är grönt naturligtvis. Men det är klart att hunden inte kan se det. Utan det måste man avgöra själv och där blir man ju beroende av övriga människor omkring en. Går andra människor över när det är rött för fotgängare, då går man själv över också med sin hund. Eller även om man inte har hund så går man över som synskadad.
Hur känner man igen en ledarhund på ute i arbete?
Ja, en ledarhund känner man ju igen på det att den bär den vita selen. Och när ledarhunden arbetar så har den vita selen på sig. Och då ska man inte ta kontakt med hunden eller locka på den eller irritera den. För hunden jobbar och ska sköta sitt jobb och först och främst klara det. Och har ansvaret då för föraren, för den synskadade. Andra hund... Innehavare bör också tänka på det att försöka hålla undan sina egna hundar när ett ledarhundsekipage kommer.
Nu frågar man sig väl den rent praktiska nyttan för en synskadad. Hur skulle ni vilja beskriva det, den praktiska nyttan med att ha en ledarhund?
Ja, man är ju helt oberoende av andra människor. Man kan ta sig fram på såväl bekanta som obekanta platser. Och på de obekanta platserna får man ju fråga sig fram efter vad gator heter och liknande. Men i övrigt så är man ju helt oberoende. Och ledarhunden ställer ju upp vilken tid på dygnet som. Och man har ju verkligen en kompis i en ledarhund. Man kan ju säga så också att man rent psykiskt har ju den säkerheten att man är oberoende, man är självständig. Och det är ju en väldig styrka.
Kan alla som är skadade verkligen ha en ledarhund?
Ja, vi har cirka 150 ledarhundar här i landet. Och ja, ungefär 25 stycken i Stockholms län.
Hur många synskadade finns det?
Det finns 23-24 000 synskadade som finns registrerade hos De blindas förening på dess sociala register. Vi har ju brist på ledarhundsämnen och material Och det är ju en av orsakerna varför det finns så pass få ledarhundar. Men som du säger här, att alla kan ju inte få ledarhund. Och det är väl många som kanske inte är beredda att ställa upp på vad det erfordras för att kunna handha och sköta en hund.
Vem är det som bestämmer om man ska få en ledarhund eller inte? Och vart vänder man sig för att få det? Vad säger Kiki?
Ja, man vänder sig till sin konsulent i det länet man bor och får då ett formulär att fylla i, eller man får hjälp att fylla i ett formulär där man ställer då olika frågor om man synskadan och hur mycket man ser och så vidare. Sedan ska väl det här behandlas vidare upp i tillsammans med hundkonsulenten som är anställd av det blindas förening. Och sen så blir man då ställd på kö, kan man säga.
Men det är en kö, man får vänta,
ja,
länge tydligen.
Det är klart, det finns alltså prioriteringar i den här kön, helt förklarligt. Det finns personer som i kanske i högre grad behöver hunden än andra. Och eftersom att det är ont om hundar så måste man alltså göra en viss prioritering. Det kanske kan gälla personer som har haft hund tidigare och hunden måste tas bort, antingen på grund av att den är för gammal eller andra problem som har uppstått och han måste ha en ny hund. Sen har man väl sett att diabetiker kanske behöver en hund i högre grad. Och då kan det bli ganska lång väntan för andra personer.
Du nämnde diabetiker här. Varför behöver de en hund mer än andra?
Man anser väl att diabetiker behöver mera motion. Och är man då synskadad så ger hunden ett väldigt fint tillfälle att få komma ut och röra på sig. Hunden ska ju också ha lite motion.
Du nämnde, Kiki, här att människor kan få gå före i kön. Men normalväntetiden för att få en ledarhund, Gert, hur lång tid är det ungefär?
Ja, för närvarande har vi ju haft så under de senaste åren en stor brist på ämnen, så vi har inte kunnat få ut så många hundar som vi har velat. Och det innebär att vi har en 50-60 personer som står i väntekö för närvarande, det vill säga upp till ett par tre års vänta.
I det fallet kanske jag får kanske motsäga Gert lite, för att har man 50-60 personer som står och väntar och man inte har mer än 150 hundar idag i landet, så tror jag att de som nu står sist i kön och som inte kan räkna med att bli prioriterade kommer få vänta mycket längre än 2-3 år, om man ska se det realistiskt. Man ska även ersätta de gamla hundarna av de här ämnena som kommer ut också.
Utav dessa 50-60 personer så är det inte säkert att alla slutligen kommer att vara intresserade av att få en ledarhund. Utan när de har fått besök av länskonsulenten, av ledarhundskonsulenten och resonerat igenom vad det innebär att ha en ledarhund, så är det kanske många som kommer att återta sin ansökan.
Får jag fråga här, vem är det som utbildar ledarhundar och vad kostar det egentligen? Vad kostar en ledarhund? Det måste vara ganska mycket pengar.
Det är försvarets hundskola som har hand om utbildningen av ledarhundar. Och vi får väl fram ett 20-tal per år. Från 1965 så har vi fått statsanslag för utbildningen, inköp och utbildning av ledarhundar. 1960 kostade en ledarhund utbildad cirka 3-4 000. Idag går den på 10 gånger så mycket, 30 000 kronor.
Får jag fråga er att ska man inte räkna med den reella kostnaden i det här fallet? Den faktiskt kostar 45 000 kronor enligt de nya beräkningarna. Jag tycker att det är rättvist att säga det. Därför de praktiska kostnaderna för en ledarhund, den ligger på 45 000 när de kommer från försvarets hundskola.
Vem är det som i så fall betalar de här pengarna?
Det är statsanslag till detta.
Till alltihop?
Ja.
Sen är det ju driftskostnader för att hålla hund.
Ja, tidigare har var och en individuellt gjort avdrag i självdeklaration. Men det har varit väldigt olika i olika taxeringsnämnder i olika kommuner. Och det har gjort att man har haft upp ett ärende som har gått igenom instanserna och för ett år sedan var uppe i regeringsrätten där vi tyvärr fick avslag i den här frågan. Under det gångna året har avdragsmöjligheterna eller ersättningsfrågan för ledarhundsinnehavare varit uppe till diskussion och debatt vid olika tillfällen, bland annat i riksdagen. Och för närvarande så har vi två riksdagsmotioner som ligger och som vi hoppas ska få en positiv lösning på ersättningsfrågan. Om man jämför en ledarhund med en invalidbil till exempel, där får man ersättning för driftsmedel. Om man jämför ledarhunden med en annan tjänstehund, polishunden, polishundföraren får ersättning för den hunden. Men vi får inte ersättning för ledarhunden.
Häromveckan så arrangerade De Blindas Förening en rikskonferens om ledarhundar. Det var för övrigt den första rikskonferens som har hållits. Ni var bägge två med på den här konferensen. Vad var det väsentligaste man kom fram till?
Det väsentligaste man kom fram till tyckte jag först och främst var att man skulle försöka anordna en konferens till nästa år. Sedan diskuterade vi också en del problem med ledarhundar och ledarhundar i samhället. Till exempel det här att kunna ta med sig sin ledarhund in i livsmedelsaffärer eller på restauranger. Eller ha med sig sin ledarhund på tåg och utan att behöva betala orimliga summor för det här. Och de här diskussionerna behövs ju verkligen komma igång. Och vi diskuterade ju också ledarhundar kontra allergiker och deras problem. Och det är ju väldigt viktiga diskussioner. Men det var ju första gången det här togs upp och man får nu följa upp vad som kan hända kring de här frågorna.
Vi hade också besök av representanter från olika myndigheter, från Livsmedelsverket, ifrån Socialstyrelsen, från polisen och från länsveterinären och kommunförbundet. Och det var väldigt positiva kontakter vi fick där igenom och vi ska fortsätta att diskutera de här frågorna. En annan sak vi tog upp på den här rikskonferensen, det var ju den centrala servicen för ledarhundsinnehavarna. Och här gäller det ju att försöka få till stånd en så god uppföljning och fortbildning som möjligt för ledarhundsinnehavarna. Och därför har vi inom rikskommittén under de här två åren vi har funnits försökt att få till stånd ytterligare konsulentverksamhet, få fram medel för fortbildningskurser, regionala kurser. Vi hoppas ju på att det här ska kunna växa ut och att den enskilde ledarhundsägaren ska kunna få ett bättre stöd. Vid konferensen kom vi väl också underfund med att skillnaderna mellan storstadsproblematiken och landsorten var markant. Här fanns det olika problem.
Vad är det för raser man använder? Är du schäfer huvudsakligen?
Tidigare har vi använt oss av schäfer. Men under 60-talet och i början av 70-talet så gick ju tyvärr kvaliteten på schäfern ner på grund av inavel och att den blev alldeles för populär. Och därför blev vi tvungna att söka oss fram inom andra hundraser. Och det visade väl sig att den som var mest lämplig till den här uppgiften, det var Labrador Retriever. Och idag har vi, utav landets 150 ledarhundar, så har vi cirka 75% i Labrador och 25% schäfer. Jag kan väl säga så också att schäfern börjar väl bli bättre och vi börjar väl kunna få fram fler och fler utav den rasen. Problemet är väl också att vi inte bara kan få fram ledarhundsämnen, utan det finns kanske säkert ämnen ute i landet, men de får vi inte tag i. De personer som har bra hundar, de vill inte släppa dem ifrån sig.